Det här är P1, Sveriges Radio. Vården i topp när väljarna rankar valets viktigaste sakfrågor. Men bevakningen kämpar i motvind.
Det är alltid underskott på Akademiska sjukhuset till exempel. Då baggas man liksom in i att så är det bara. Och så tänker man kanske inte mer på saken.
AI-röster hörs allt mer, men Sveriges Radio håller emot.
Hur länge det håller, jag vet inte. Men just här så är vi aningen konservativa.
Och som det både överrapporterade och underrapporterade sociala mediet Truth Social.
You know, what he says on Truth Social can move markets.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Med årets första tv-sända partiledardebatt avklarad och kvittningskaos i riksdagen råder inte längre några tvivel. Valrörelsen är i full gång. Och med det politikernas kamp om uppmärksamhet. Men det är inte bara partierna som slåss om tid i strålkastarljuset. Även de så kallade sakfrågorna deltar i detta mediala nollsummespel. Och det finns en fråga som i valrörelse efter valrörelse dragit det kortaste strået. Trots att väljarna ständigt rankar den som viktigast.
Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga, det visar en mätning som indikator.
Så här lät det till exempel i Ekot härom veckan.
Men ändå är det här en fråga som tenderar att ha svårt att hävda sig i debatten i valrörelserna.
Men hur mycket sjukvårdsbevakning vill mediekonsumenterna egentligen ha? Johanna Korbutiak begav sig till Uppsala Nya Tidning för att söka svar.
Det där blå.
Ja, exakt. Så sitter vi här med kikare sen. När vi
just det. Ja, nu vill vi se hela läget med sjukvården.
Uppsala Nya Tidnings lokaler ligger lite off i ett industriområde. Men från lunchrummet har de åtminstone fri sikt bort till regionens sjukvårdshjärta, Akademiska sjukhuset. Och det som hände där, det spelar roll för tidningens läsare.
Ja, vi skickade ut en valenkät till läsarna och fick ganska mycket svar. Och i topp på den valundersökningen, eller man ska kalla det, så hamnade då sjukvårdsfrågorna.
UNTs mångåriga reporter Katrin Pihl berättar att budskapet från läsarna var tydligt.
Så att vi förstår att vi måste trampa till och göra en bra, så bra bevakning som möjligt av sjukvårdsfrågorna. Och det har vi ju försökt i flera år. För vi har ju ett stort sjukhus här i regionen som ju går med ständiga underskott till exempel. Och det har vi ju försökt bevaka på olika sätt och ta reda på varför och sådär.
Men det är många gånger lättare sagt än gjort i den komplexa struktur som sjukvården är.
Och jag tror också att det är det som vi i media kanske duckar lite för, att vi inte har kunskap nog eller pallar med eller orkar ta oss in i projekten och se vad är det de gör där på Akademiska sjukhuset egentligen, eller i vården.
Varför gör ni inte det då?
Jag tror att det har att göra med att, ja, att vi kanske... Men som lokaltidning så har man ju 5-11 andra saker att göra samtidigt. Det ska skrivas om arenor som ska byggas och kommunala händelser också och skjutningar och allt vad du vill. Liksom. Så att det är ju, eftersom vi är, ingen av oss är ju riktigt 100% dedikerade till att just skriva om regionvård. Så att det gör ju att det blir lite splittrat tror jag.
Sjukvårdens mer långsamma händelseförlopp bjuder dessutom sällan på den dramaturgi som både mediecykeln och läsarna uppskattar.
Det är alltid underskott på Akademiska sjukhuset till exempel. Jag kan inte komma ihåg på ett år när det har varit plus. Medan jag har varit journalist och jag har varit det i 40 år. Så att, men då vaggas man liksom in i att så är det bara. Och så tänker man kanske inte mer på saken.
Därför har UNT den här valrörelsen bestämt sig för ett nytt angreppssätt. Istället för att springa på politikernas pressmeddelanden och utspel har de själva bestämt vilka frågor de ska fokusera på.
Vi har gjort ett jättejobb sen förra valet med att få lite mer, men en tydligare så här ryggrad i att välja bort mycket och att själva sätta agendan.
Det berättar Katrin Pihls reporterkollega Johanna Ferlin som är tidningens valgeneral.
Nu bestämmer vi att det blir AKKIS, det blir förlossningen, det blir vårdköerna och då gör vi de stora greppen.
Den andra pusselbiten för att lyckas skapa journalistik som läsarna faktiskt vill läsa är att lämna skrivbordet och ge sig ut för att hitta det som vi i mediebranschen kallar för case.
Det handlar om att sätta människorna i centrum och det kan också låta självklart tänker jag, men det är något som vi och andra inte alltid har lyckats med. Att visa de som drabbas eller påverkas av politiken och liksom sätta det i fokus snarare än att sätta politikerna först. De får komma lite i andra hand.
Men jag såg ett inslag i Aktuellt i förra veckan där de var i Västerås och gick runt och frågade folk på stan och då sa alla också att men vården är jätteviktig och så var de så här, ja men vet du vilket parti som styr regionen? Och så kunde ingen svara på det. Tror du att era läsare vet om vem som styr i regionen?
Nej, det tror jag nog inte. Inte majoriteten av dem, nej.
Katrin Pihl igen.
Vi har ju gjort såna här tester ute på stan ibland när vi har gått omkring med porträtt på politiker och frågat vet vem det här är. Och det är ju väldigt ofta som de inte vet vem det är.
Hur går det här egentligen ihop? Att väljarna säger att sjukvården är den allra viktigaste frågan i val efter val. Samtidigt som de inte ens har koll på vem som styr i deras region.
Jag undrar om det kan vara så att väljarna ljuger för sig själva lite grann. Vad ska man säga?
Christina Kennedy är chefredaktör för Dagens Medicin.
Det är en kostnadsfri åsikt att säga att sjukvården är viktig. Alla är överens om det. Det är ingen som inte tycker att vården ska funka. Så att det är lite så här, lite mellansvenskt lagom svar att ha, tror jag.
Man skulle kunna tänka sig att hon som representant för en tidning som bara bevakar sjukvården skulle gå i bräschen för åsikten att media skriver alldeles för lite om sjukvårdsfrågor. Men så enkelt ska vi alltså inte göra det för oss.
Alltså det här senaste året så har jag själv blivit knockad av hur mycket allmän media skriver om en egentligen ganska smal fråga som handlar om liksom hur den digitala arbetsmiljön ser ut för folk som jobbar i vården, alltså om de här journalsystemen. Det är ju helt givet att Dagens Medicin ska skriva jättemycket om det, men att riksredaktioner och lokalredaktioner har också skrivit jättemycket om det ur personalens perspektiv. Så att, det har rapporterats mycket.
Men vi måste backa lite till det här att hon inte köper att väljarnas allra viktigaste fråga är sjukvården.
Jag tycker att det verkar lite konstigt att folk, oavsett vad de sedan röstar på, tycker samma sak. För att många, och särskilt de som då röstar i riksdagsvalet, där ju egentligen ganska lite av sjukvårdsfrågorna avgörs och ganska få partier är tydligt fokuserade på sjukvård. Det framstår som konstigt för mig.
Christina Kennedy tycker alltså att det svajar när väljarna säger att det är sjukvårdspolitiken som avgjort hur de lagt sina röster.
Jag tänker att det finns något väldigt fint i att det är så många som tycker att sjukvården är viktig. Men jag tror inte, om man går till sig själv, så här, var det det som avgjorde när jag la mina tre små lappar, en vit, en gul och en blå? Jag är inte säker på det. Och jag är mest inte säker på det därför att jag vet att den här regionlappen som folk lägger ner i ett kuvert, där gör många människor inte så väl övervägda val, för man vet inte tillräckligt mycket om vad som händer i sin egen region.
Men kan media komma in? Handlar det om att ni måste göra de här regionpolitikerna mer synliga under hela mandatperioden?
Jag tar med mig den här problemformuleringen tillbaka till Katrin Pihl på Uppsala Nya Tidning.
Ska ni liksom göra fler personporträtt eller profilera alla eller liksom lyfta fram dem, koppla besluten till dem? Eller?
Ja, om det hjälpte. Jag tror inte att det hjälper att göra personporträtt faktiskt. Jag tror inte att läsarna köper det.
Nej, det är helt enkelt inte så lätt att få läsarna att klicka på artiklar om regionstyret. Vilket gör att Katrin Pihl och kollegan Johanna Fälin inte är helt främmande för Christina Kennedys spaning om att läsarna kanske inte är så intresserade av vårdfrågor som de själva tror.
Nej, men hon är nog absolut inne på någonting. Man har ju på något sätt någon slags konsumentmakt som läsare också. Man visar ju för oss vad som är engagerande och vad man är intresserad av. Så det är klart att det går hand i hand.
Och om vi blickar framåt då några månader efter valnatten, om man skulle kolla på UNTs bevakning, kommer sjukvårdsfrågan ha fått det utrymme den förtjänar?
Oj, vad svårt. Ja, men jag tror i alla fall att vi kommer känna att vi har gjort vårt jobb och vi har gjort uppdraget. Så ja, det tror jag faktiskt.
Sist här, Uppsala Nya Tidnings valgeneral Johanna Fälin. Nu, varsågoda, några korta medienyheter från veckan.
I söndags var det partiledardebatt i SVT och ett av ämnena var faktiskt sjukvården. Men när statistik presenterades över hur köerna ser ut inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri blev det fel. Väldigt fel.
I Västernorrland så var det bara 11%. Vad ska man göra åt det då?
Siffran att endast 11% av Region Västernorrlands unga psykiatripatienter får träffa en läkare inom 30 dagar visade sig istället vara 85%.
Ja, det är ett pinsamt fel.
Mikael Kutschera är ansvarig utgivare.
Det känns extra tråkigt eftersom vi har otroligt mycket tid på att förstå statistiken med vårdköerna och la mycket, mycket researcharbete på att allt skulle bli rätt.
I torsdags skulle rättegången mot journalisten Joakim Medin gå av stapeln i Turkiet. Men efter bara några minuters förhandling sköts den fram igen. Anledningen är, igen, att Turkiet vill att Joakim Medin förhörs i Sverige. Något den svenska regeringen av princip sagt nej till. I veckan kom mediebarometern som sedan slutet av 70-talet mätt svenskarnas medievanor. Årets stora grej var att YouTube nu gått om tablålagd tv. 52% av svenskarna, främst de yngre, kollar på YouTube varje dag. Samtidigt som 46%, främst de äldre, tittar på tv på det traditionella sättet. Störst räckvidd hade ändå strömmad tv, som exempelvis Netflix och SVT Play, som når 68% av befolkningen varje dag.
Rösten är utbytt med hjälp av AI. Ja, det är en skylt som börjat dyka upp allt oftare när du kollar svenska och internationella tv-produktioner. Men samtidigt som många medier försöker skapa nya format med hjälp av så kallade syntetiska röster oroar sig andra för att det här kan rasera förtroendet hos publiken. Inom grävande journalistik, där det ofta finns ett behov av att anonymisera visselblåsare eller utsatta offer, ställs det här på sin spets.
Det som är lite paradoxalt att i vissa sammanhang, i rätt sammanhang, så blir de här syntetiska lösningen på något sätt mer autentiska än de andra alternativen som finns.
Axel Björklund är ansvarig utgivare på SVTs Uppdrag granskning. De är vana med att personer som de intervjuar behöver anonymiseras.
Tar man in en skådespelare så hörs det väldigt tydligt. Det blir nästan aldrig riktigt, riktigt, riktigt bra. Man kan ta in förstås bättre skådespelare och jobba ännu mer med det. Men det är väldigt svårt att få det att bli så genuint som originalinspelningen har varit. Och så länge man rösten på andra sätt så brukar något annat försvinna. Så jag tyckte att det har skapat faktiskt en högre grad av intensitet i vissa sammanhang.
Det klassiska sättet att skydda någons identitet i tv är att filma personen bakifrån och förvränga personens originalröst. Du har hört det många gånger,
Det låter så här.
Jag träffade också Björklund första gången i Kalmar på en fotbollsmatch, tror jag. Han var trevlig, men sen så sa han att han är journalist och började ställa konstiga frågor.
Ett problem med den här typen av förvrängning är att den med rätt teknik går att återskapa till original. Ett annat problem är att den kan ge tittaren en lite konstig känsla.
Man låter rätt suspekt med en förvrängd röst, som egentligen också ganska ofta kan få ett offer att låta som en gärningsperson, om man säger så då.
Ett annat sätt att lösa att en person vill vara anonym är att anlita en skådespelare, eller mer vanligt kanske en kollega, som ord för ord läser in intervjupersonens svar.
Axel Björklund, ja. Jag kommer ihåg honom. Vi hade så roligt när vi jobbade ihop. Men sen flyttade han till Göteborg, började på SVT och ja, försvann min vardag liksom.
Det här ger ju ett starkare skydd för anonymiteten. Men det är som att det skapar en distans till tittaren. En annan, helt ny röst tar ju bort allt det där som är på riktigt. Känslorna i uttalet, fraseringen, andningen, trovärdigheten i det självupplevda.
Poängen med att kunna använda en AI-röst är ju att kunna behålla känslorymden i språket och i det originaluttalandet. Att någon är på väg att börja gråta eller någon, när man hör att någon ler på rösten så där, som man kan läsa i tidning, att någon ler när någon säger någonting. Det hör man ju ofta, men det är väldigt svårt att höra det om man tar in en skådis eller om man förvränger med den här traditionella förbrytarrösten då, eller man ska säga.
Utvecklingen av så kallade syntetiska AI-röster har med hjälp av AI varit enorm. Trogna lyssnare på det här programmet minns att vi för bara några år sedan brukade låta en robot läsa upp svaren från de chefredaktörer som trilskades med att endast svara skriftligt.
Det här låter inte så bra.
Det lät då mekaniskt, dumt och omänskligt.
Det där var faktiskt inte särskilt snällt av dig.
Idag är det helt annorlunda och utvecklingen, den har gått och går extremt fort.
Hej, jag heter Johan Cedersjö och så här låter det när jag, baserat på min röstklon, läser upp en text.
Att få en klonad AI-röst att läsa en text ganska bra är en sak. Men det Axel Björklund pratar om och Uppdrag granskning i vissa fall använt, det är så kallat röstbyte. Istället för att utgå från en text, en transkribering av originalintervjun, matar man in själva ljudfilen i ett AI-verktyg som helt enkelt byter röst. Varje andning, varje frasering, varje känsla och den unika språkmelodin blir då kvar. Men det är någon annan som läser upp den. Så här låter då det som jag nyss sa, fast med en annan röst.
Varje andning, varje frasering, varje känsla och den unika språkmelodin blir då kvar. Men det är någon annan som läser upp den.
Att den här tekniken öppnar för den som vill luras och manipulera verkligheten behöver knappt sägas. AI-röster är idag ett utbrett fenomen inom bedrägerier. På SVT är de noga med att vara tydliga i sin användning.
Vi märker ju då i bilden att nu är det en AI-röst du hör. Så att vi försöker ju vara väldigt transparenta och tydliga med och markera att det här är ett brott mot den dokumentära traditionen. Men det är ju, byter man ut en röst, är det ju alltid ett brott mot den dokumentära traditionen, om man säger så. Det dokumentära löftet till publiken.
Andreas Landmark.
Andreas Landmark är AI-ansvarig på Sveriges Radio.
Ja.
Och sedan några år har de en policy som i de här frågorna säger tydligt nej.
Sveriges Radios policy det är att vi inte använder syntetiska röster i innehåll som vi producerar eller beställer. Och det är för att vi ser att det är avgörande för förtroendet för vår journalistik att publiken kan lita på att de röster som hörs i Sveriges Radio är riktiga människors. Och jag tror det baseras på att vårt primära medier med ljud. Vårt uppdrag är centrerat kring den mänskliga rösten, att föra ett samtal, lite som det här. Och en stor del av vår lyssning är linjär, vilket innebär att publiken kan slå på radio när som helst och komma in mitt i ett program. Och vi vill inte att publiken ska tveka på om rösten som du hör är en robot eller människa.
Sveriges Radio har haft en publik AI-policy sedan 2023. Utvecklingen av AI-röster som kan tala svenska har sedan dess varit enorm. Men i takt med att den här tekniken syns och hörs allt mer hos andra medier och innehållsproducenter har Andreas Landmark stärkt sig sin övertygelse att Sveriges Radio gör rätt.
Hur länge det håller, jag vet inte. Vi kommer vara ett radiobolag i framkant, det är jag övertygad om. Men just här så är vi aningen konservativa fortfarande.
När det gäller frågan om just anonymisering inom journalistiken säger Andreas Landmark att han får frågor om det från olika redaktioner. Men
vi anser fortfarande att det är bättre att ha en tydlig policy angående syntetiska röster i innehåll som du hör i radion än att då bryta mot det även för anonymisering.
Det innebär ju att den här policyn ändå gör att lyssnaren på ett sätt kommer längre bort från verkligheten när det då är en skådis som står där. Det är alltså värt det priset.
Ja.
Axel Björklund på SVT:s Uppdrag granskning tycker att Sveriges Radios policy på många sätt är förståelig och rimlig.
Sen kan man ju fundera då på, är det inte en mänsklig röst om det är en annan röst man har bytt ut rösten till? Jag vet inte riktigt var de gränserna går, det blir nästan filosofiskt.
Och vilket inte ska glömmas, det finns också risker med att byta röst på något som utlovats anonymitet.
Vissa människors röster och sätt att vrida på meningarna är väldigt unika, och då spelar det inte så stor roll om man byter ut min röst mot din, för man kommer ändå höra att det är jag som pratar, så att säga. Det blir så bra helt enkelt ibland, och då får man göra på något annat sätt.
Reporter här var Johan Cedersjö. En dramaturgi som man har vant sig vid det här laget, det är ju följande. Donald Trump skriver något antingen jättekonfrontativt och koleriskt eller översvallande positivt om total fred i versaler på sin egen plattform Truth Social. Sen tar alla medier i världen upp det och börsen eller oljepriset antingen rusar eller sjunker som en sten. Men en fråga man undrar över är ju, vad är egentligen Truth Social? Hänger det någon annan än Trump själv där? Och varför håller egentligen bolaget just nu på att teama upp med ett bolag inom fusionskärnkraft? Vi ska ta det från början.
After a nearly 4-hour violent standoff inside the nation's capital.
Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 stängdes Donald Trump av från dåvarande Twitter. Hans motdrag blev att helt enkelt skapa ett eget Twitter, Truth Social, ägt av huvudbolaget Trump Media and Technology Group, TMTG. Bolagets största aktieägare är Donald Trump själv, men sedan han blev president igen 2024 har han placerat sina andelar i en stiftelse kontrollerad av hans son, Donald Trump Jr. Och sedan dess har bolaget gjort flera nya satsningar, säger Jem Bartholomew, journalist som bland annat skriver för Columbia Journalism Review.
And it's done some moves that we might expect of a kind of media company trying to build itself into a right-wing media empire of sorts.
Till exempel streamingtjänsten Truth Plus,
which promises things like non-woke movies and Christian content.
Ja, kristet innehåll och filmer som inte är citat woke. Men också livesändningar från MAGA-kanaler som Newsmax och One American News.
Which, by the way, those two outlets are credential members of the White House press corps. So, you know, there's been accusations of conflict of interest there.
TMTG sysslar också med kryptovaluta. Förra året gick de ut med att de skulle lagra 2,5 miljarder dollar i bitcoin. Vilket som av en händelse sammanföll med att Trump sett till att lätta på regleringarna av just kryptovaluta.
But the strangest thing in recent months came in December last year.
I december förra året kom en märklig nysatsning från Trumps mediebolag.
TMTG announced that it would be merging with a nuclear fusion company.
Ja, nu ska de förvärva fusionskärnkraftsbolaget TAE Technology. Månaden innan startade Trump en avdelning i energidepartementet helt tillägnad fusionsteknik. Beroende på ens personliga smak, säger Jem Bartholomew, kan man ju se affärer som det här som antingen strategiska eller, ja, korrupta.
Some of them come in areas where Trump as president has rolled back regulation, such as with cryptocurrencies, or areas that he's promoting in office, like the development of more nuclear power. So depending on your taste, you might see these investments by the company as strategic or corrupt.
Hur är det då med flaggskeppet Truth Social? Bolaget som varje dag får global uppmärksamhet eftersom Donald Trump använder det som sin alldeles egna pressmeddelande tjänst. Jem Bartholomew beskriver det som en Twitter- eller X-klon. Men är det någon annan som använder det än presidenten själv? Under mars månad hade Truth Social 22,5 miljoner besökare, säger Jem Bartholomew. Och jämföra med X som hade 4,4 miljarder besök. Dessutom stannar besökarna på Truth Social i snitt i mindre än 4 minuter. På X är den siffran 13 minuter.
Which is suggesting that people are perhaps going on there, seeing what President Trump is saying and then leaving.
Men trots att det alltså är en dvärg i sammanhanget så får ju såklart Trumps utspel konkreta, verkliga konsekvenser. Jem Bartholomew tar upp ett av många exempel från i mars i år. Oljepriserna tickade upp i och med Irankriget. Det började bli oroligt i Vita huset. Då tog Trump till Truth Social.
He posted a all caps message saying what's the effect of there had been over the weekend productive talks with Iranian officials that were around potentially ceasing hostilities in that war.
Allt går bra, fredssamtal är igång, ropade Trump. Iranierna förnekade att de här samtalen hade hänt överhuvudtaget. Men det spelade ingen roll att det var lite oklart om det här var sant eller inte. Världsmarknaden reagerade direkt.
Promptly within a few hours, you know, the three major indexes in the US went up, the oil price came down. So just his ability to pronounce something on Truth Social had this big impact of moving markets.
Och det är klart att en faktor till att Trumps ofiltrerade postande på sin egen plattform får stora konsekvenser är ju att i princip alla medier i världen vidarebefordrar budskapet. Och det är ju inte så konstigt. Vad en amerikansk president säger har ju i sig självt enormt nyhetsvärde. Men, säger Jem Bartholomew, det är viktigt att ta alla utspel därifrån med en väldigt stor nypa salt. Och inte bara föra det vidare som sanning.
What he says and what he announces is kind of by its very nature newsworthy, but I think there are different ways potentially of reporting on what he says on there that isn't just acting as a kind of stenographer to his latest pronouncement.
I en tidigare version av det här inslaget sa vi att Truth Social hade 2,5 miljoner besökare under mars månad. Det var så fel. Rätt är 22,5 miljoner. Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Är din lokaltidning fullproppad med lagfarter och kafétips medan kommunpolitikerna kommer undan granskning? Hör av dig så frågar vi varför. Vi hörs.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.